Varmt välkomna till poddterapeuten. I dagens avsnitt pratar jag med Tora. Och jag har delat upp samtalet i två delar. Så att i nästa avsnitt så kommer alltså del två på det här samtalet. Tora är modig. Hon berättar om sin barndom med några händelser som påverkat henne starkt som vuxen. Och hon berättar om hennes vilja att må bättre och att göra bättre val och att bli trygg igen. Vi samtalar om förlåtelse och förmågan att resa sig och hitta sig själv igen i svårigheterna. Och den skuld som kan tynga en som egentligen är någon annans. Hej Tora, välkommen till poddterapeuten.
Hej och tack så mycket.
Vad skulle du vilja prata om idag?
Ja, jag vill prata om hur det var att födas till en misshandelsfamilj. Och jag vill då använda det här som ett sorts avslut så att jag kan lägga undan det och inte låta det definiera mitt liv så mycket.
Ja, bra. Vad skulle du vilja börja i för ände?
Ja, jag skulle vilja börja från början. Berätta lite hur det var då innan jag kom till världen. Lite grann bara.
Ta från början.
Ja, det var så då. Min mamma, hon hade tre barn. Och hennes man dog. Och så då hade hon hade två gårdar att ta hand om. Så kommer hennes bror hem och ska hjälpa till och ha med sig en man. Och så småningom blev jag till då med mamma och den här mannen. De kom. Klas hette han. Pappa. Ja, allting var väl ganska bra. Men efter jag hade fötts så blev det katastrof. Då förändrades ju pappa då. Och misshandlade mamma och mina halvsyskon på alla sätt och vis.
Oj.
Men när jag var ganska liten, kanske 1,5-2 år, så kom jag in i ett rum där mamma var och jag tror hon stod och pratade med min morbror. Så hör jag hon säger, det är svårt fortfarande.
Ja, jag förstår det.
Om inte Tora hade fötts så hade inte en Klas fått stanna. Och fast jag var för liten förstod jag ju att det var något fruktansvärt att jag föddes. Så i och med det så började jag nog på försöka och inte finnas så mycket. Och jag blev ju väldigt, väldigt blyg. Jag pratade inte någonting i skolan förrän i mitten på tvåan kanske.
Vilken otrolig skuldbeläggning på ett litet barn.
Det förstod inte mamma.
Nej.
Det jag säger ibland till folk. Man ska vara varsam med sina ord. Det kan förstöra så mycket. Och jag har ju känt skuld för att vår familj blev förstörd. Ända tills jag var kanske 30-årsåldern började jag förstå att det var inte mitt fel. Men jag är ju fortfarande på skuld, det hör du.
Ja, och det är inte så konstigt för vi är ju så påverkningsbara när vi är barn. Vi tar ju in allt som svampar.
Ja. Och det var ju inte... Alltså jag vet inte om någon kan förstå hur svårt det kan vara för ett litet barn att se de man älskar bli misshandlade på alla sätt och vis. och inte kunna göra någonting.
Maktlöshet.
För alltså jag visst, det kanske finns någon som har skrikit och bråkat, men jag förstod ju det bästa var ju om inte jag hade funnits. Så jag valde ju att finnas så lite som möjligt.
Tror du att det också blev så att du drog den parallellen att du finns, din mamma blir misshandlad, till och med så?
Jo, men så var det ju. Det var ju mitt fel alltihop. Jag hade ju inte sådana tankar när jag var barn, de kom ju.
Nej. Här avbröts tyvärr samtalet, så vi var tvungna att ringa upp igen. Eftersom det blev så här nu så får du ta ett djupt andetag först så att du kommer tillbaka till här och nu med mig. Så vi gör det tillsammans. Och så tar vi till. Det vi pratade om när det bröts, det var att nu kan du säkert förstå den här kopplingen då mellan skulden som din mamma gav på dig i och med det här uttalandet. Och att du också rent, du ser ju också att hon blir misshandlad och den maktlösheten som du sitter med då. Och vad var det här gjorde med dig som barn? Du nämnde någonting om att du försökte vara tyst, du försökte inte göra så mycket väsen av dig.
Ja, hade jag börjat, jag berättade ju en händelse där, hur det kunde vara. Hade jag börjat med det eller ska jag ta det från början?
Du får gärna berätta om den.
Jag vill ju berätta då hur det kunde vara på morgonen. Alltså jag ville ju inte vakna. För att var det tyst, då kunde mamma vara ihjälslagen. För det hotade ju pappa med nu och då att han skulle slå ihjäl mamma. Och var det massa liv, ja då kunde det ju ha varit någon misshandel också. Och det var ju en del gubbar som kom till pappa och de drack ganska mycket. I varje fall så, det är en sak jag minns speciellt. Det var en morgon då jag låg och försökte att inte vakna. Jag ville inte vakna. Och jag hör ju den massa skrän och skratt, hånfulla skratt inne i köket. Och till slut så måste jag ju gå upp. Jag var ganska liten, jag minns inte hur liten. Jag klä på mig, öppnade köksdörren och gå till köket. Och jag ser mamma sitta där alldeles förskräckt, förstenad, hopkrypen på en bänk med min lillebror. Han är alldeles blodig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte göra någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Och så hör jag pappa säga något hånfullt och skratta. De andra sitter några gubbar där. De skrattar ju också. Jag vet att han sa något om mig. Men jag vet ingen aning om vad. Och jag bara. Jag ville så gärna göra något för mamma och lillebror, men jag kunde inte göra något. Och går jag och tar ett glas mjölk och sen minns jag inget mer om det. Men det var så hemskt. Så fruktansvärt.
Ja, och du beskriver det så bra. Jag ser det verkligen framför mig. Det där lilla barnet som är helt... Vad kan du göra?
Ja,
Du är inte Stålmannen.
nej, och jag visste ju inte Alltså vem det var som var skadad egentligen.
Nej, dessutom.
Om bägge, om man har slagit båda eller... Oh. Ja. Så att, som sagt, oftast ville jag inte alls vakna på morgonen.
Har du tänkt på att du reagerar helt normalt så här när du är barn? På en otroligt onormal situation?
Nej, så har jag inte tänkt.
Nej. Hur gammal var du exakt här? Kommer du ihåg det?
Jag var ungefär 4 år kan
ja,
jag tänka mig.
Du var ungefär 4. Och så,
ja, men jag hade svårt att ta mig upp på köksbänken för att hämta ett glas. Jag fick klättra upp och jag hörde hela tiden de där hånfulla kommentarerna, skratten på sidan där.
Och det är det jag menar med att du reagerade helt normalt. För att vad hade du kunnat göra som en 4-åring egentligen? Mot de här stora männen som sitter där. Och med den hotfulla situationen, du ser ju också att det är en hotfull situation. Barn är ganska duktiga på det där, att kunna bedöma just de här situationerna. Det har man i sig ganska tidigt. Så,
ja.
Så vad hade du kunnat göra som egentligen?
Ja, hade jag varit någon annan så hade jag kanske kunnat skrika och... Så där, men nu var jag ju någon som valde att försöka försvinna så mycket som möjligt.
Och det var otroligt klokt av din kropp att föra dig i den riktningen där och då. Eftersom det var det enda normala, det enda hälsosamma du kunde göra i den situationen. Du var ju inslängd i en otroligt hotfull situation, nästan som ett gisslandrama. Du hade säkert redan där gjort en överslagsräkning kring vad kan jag göra. Om jag börjar skrika nu så kommer det förmodligen bara bli värre. Du vet, även om du inte tänkte så känner barn sånt instinktivt.
Ja. Och jag känner ju faktiskt nu när du säger det att det känns rätt.
Mm.
Det var nog absolut smartast. Fast jag har tänkt ibland kanske att jag skulle vara annorlunda, men det var nog smartaste sättet för att överleva.
Absolut. Och det kan också varit smartast, och det visste du säkert också instinktivt, att det var det bästa som du hade kunnat göra som 4-åring, även för din mamma och din bror.
Ja.
För att förmodligen så hade det börjat sänkas i energinivå då kring det här med våldet och den här utsatta situationen. När du kom. Och du vill inte höja den igen, eller hur? Rent instinktivt.
Nej, absolut
inte. Så du gör en väldigt normal sak att du tar ett glas mjölk för att nästan, hur kan man säga, ta ner nivån i rummet till det normala här.
Det har jag inte, eller jag har väl inte tänkt på. Man vill ju inte minnas.
Nej.
Och men några saker sitter ju fast i alla fall.
Ja, jag förstår det. Och det som händer är att man också tittar på såna här situationer med dubbel exponering brukar jag kalla det för. Att du tittar på det precis som det var och det är det här lilla barnet när du berättar.
Ja.
Och då har du den erfarenheten och du sitter med det. Men sen är det ju vuxna Tora idag. Med all den kunskap som du har och all den erfarenhet som du har idag. Och på något vis bedömer då 4-åringen utifrån, ja, men det där skulle jag gjort idag. Och det är ju omöjligt, för du gjorde ju det bästa du kunde i den situation du var i då som 4-åring. Och inte utifrån med all den kunskap och all den erfarenhet då, som du har idag. Men det är oftast att det blir så. Att man tittar tillbaka till de här jobbiga situationerna. När man är barn, när man är utsatt. Och hade du börjat skrika. Då kanske du bara hade eskalerat situationen.
Jo, då antar jag att då hade han gett sig på mamma igen.
Exakt.
För då hade det ju varit hennes fel att inte hon har tagit hand om mig. Och
precis.
Sådär.
Så att du var otroligt klok redan då. din kropp visste
det
precis.
Det vet jag.
Ja. Jag ser framför mig en sån där, du vet, såna här filmer, den här gisslansituationer där den här personen som ska komma in och medla. Den personen börjar ju aldrig skrika, för då går du åt helskotta. Utan det den personen gör, det är precis det du gjorde. Nu lugnar vi ner oss här. Liksom. Så, ja. Nu är det normalt. Nu tar vi ett glas mjölk. Så, lugn och fin. Så här. Så. Och tänk att du redan vid 4 år kunde känna det.
Ja, men jag har tänkt mycket på känslor jag hade och inte så mycket tankar hade man väl. Då var det mer känslor när man var så där liten.
Exakt.
Och de är ju samma idag. Så jag blir lite ledsen ibland när folk behandlar barn bara som barn. Mm. De är ju faktiskt små människor.
Oh ja. Och du har helt rätt. Bara för att man inte kan formulera sig lika bra som en vuxen. Man kan inte sortera tankar lika bra som vuxen. Men faktum är att barn är oftast bättre på att hantera såna här saker än vad vuxna är. För att de är så inne i sina känslor. De lyssnar på sina känslor. De lyssnar på kroppens signaler. Och vi som vuxna, vi blir faktiskt sämre och sämre på det, tyvärr.
Ja, vi präglas av allt.
Ja, visst. Visst.
Det är ju...
Hur känns det nu när vi pratar om det här?
Ja, bra.
Bra, bra.
Tack, det är ju en sorts avslut. Ja. Jag läste någon gång i en bok att det var någon indian som hade sagt att man behöver lyfta ut saker 9 gånger, sen kan man lägga undan dem.
Ah, 9 gånger. Vad spännande. Så.
Men det här är nog lite mer än 9 gånger. Men ja.
Jag känner igen det där utifrån just ett område inom psykoterapin. Bland annat och även inom KBT och inom ACT. Där man också tänker sig som en... jag tror att övningen heter containern. Där man tänker sig ett kassaskåp eller en container eller... eller någonting. Man fantiserar upp sin egen bild helt enkelt. Du visualiserar den så. Och så tar du upp då den här känslan. Den här händelsen som skapar den här känslan hos dig. Och händelsen som skapar de här tankarna hos dig. Och sen så tittar du på känslan. Och du tittar på tankarna. Och så lägger du det i containern.
Mm.
Och låser containern. Behöver du låsa med massa lås. Behöver du lägga stenar på. Så är det helt okej. Okay. Och det kanske är det den här indianen var lite inne på också, det här med att kunna också titta på det. Men också sen att kunna lägga det någonstans, så att det inte får härja fritt i kroppen, tänker jag. Utan att du verkligen placerar den här containern. Och sen om du vill så kan man öppna containern igen och titta på det igen. Om man behöver bearbeta det mer så kan man ta fram det. Det handlar inte om att sopa något under mattan här. För det är en helt annan sak, att man bara ignorerar och liksom, nej men det här finns inte. Men om man lägger det medvetet i containern, då är det som att man gör ett aktivt val. Att du får vara här nu, snarare än att hålla på och husera runt hos mig och mina känslor och mina tankar.
Ja.
Och det är ju en del av en avslutningsprocess då, att man kan göra det så. Att du sorterar det till den här containern.
Ja. Ja, jag skulle vilja berätta en till händelse också som nog har påverkat mig en hel del. Vi hade ju bondgård. Och det var en kväll då mamma och jag hade varit ute där. Och så kom vi in. Och så var det trappen upp till vinden och alldeles vid dörren. Jag kom in först och då var jag ju också kanske bara 5 år eller någonting. Och så tittade jag upp i trappen och mamma kom in. Och då står pappa där med gevär i ena hand och min lillebror i andra handen. Och så mamma jätteförskräckt, men vad ska du göra, vad är det på gång? Typ. Ja, då säger jag, jag ska gå upp i vägen och skjuta mig nu.
Mm.
Och då, jag på en gång, men min lillebror då?
Mm.
Ska han döda han? Alltså, då vet jag inte heller om tankarna kom riktigt, men känslan och tankarna är ju så nära varandra.
Absolut.
Och det var så, ursäkta mig, råjävligt. Tanken att han skulle gå och skjuta sig själv och min lillebror.
Hemskt.
En jävla psykopat. Och, men det konstiga i det hela var ju att min lillebror var ju hans favorit så länge han bodde hemma.
Mm.
Men det kanske var därför han skulle ta med sig.
Ja, det tror jag. För att jag ser gisslansituationen framför mig ännu.
Ja. Ja, jag förstår inte det där fortfarande, men det var ingen människa som man kan förstå, min pappa.
Vad hände sen?
Den där situationen.
Mm. Kommer ihåg?
Ja, men han gick inte iväg, så jag antar att han kanske lämnade ifrån sig geväret.
Mm. Kommer du ihåg vad du gjorde då när han lämnade ifrån sig geväret och även lillebror? Kommer du ihåg det?
Nej, jag minns inte det.
Nej.
Det här är ju, det är ju över 50 år sedan, så jag minns det.
Och det där är väldigt vanligt också, att man kommer ihåg just när, det, när situationen är eskalerad uppe på topp där och sen när den går ner, så det kommer man oftast inte ihåg, utan det är bara just den där skarpaste ögonblicket. Och det är ju igen då för att ja,
du behövde ha dina sinnen på helspänn.
Du hade igen en väldigt utsatt situation för både dig och din familj.
Precis så där är sinnen på helspänn.
Mm.
För att när det är en massa kaos runt omkring mig, när folk springer omkring som yra hans, då är jag så, då blir jag alldeles lugn.
Mm. Jag kan tänka mig det.
Det är nog kvar sedan barndomen.
Ja.
Att jag var nog fokuserad då, så att samtidigt som jag som liten kanske var på helspänn, som du säger, så var det det här, jag är lugnet och fokus.
Mm. Knivskarpt blir det. Och det har du burit med dig alltså?
Ja.
Mm.
Jag kan, om jag ska göra något speciellt också, så kan jag typ stänga av allting annat, så jag har bara fokus på det. Så då försvinner jag all oro och nervositet och allt. Jag är bara i det som är då. Så alltså, allt som man har varit med om kan man ju egentligen se något positivt, att man har fått något positivt av också.
Ja, ja, och du kan ju, precis som du har gjort så bra, du kan göra det till någonting positivt. Du, eller åtminstone någonting som du kan använda dig av. Du har ju fått de här korten. Och precis som du sa, det är skitkort. Det är för jävligt, sa du. För jävliga kort att få att växa upp i gisslans situation så här, på det här sättet. Och i såna här otroligt utsatta situationer. Och du har lyckats vända det.
Mm.
Det är fantastiskt bra gjort av dig.
Och jag har ju, jag är ju en ganska bra människa också.
Ja, det är klart.
Jag är rätt snäll.
Ja.
Men
ja.
Visst har det dykt upp situationer när man har, när jag bara har blivit jättearg, när jag kunde ha varit lugn istället. Men då har det inte funnits någon annan utväg, tror jag, än automatiskt som man glider tillbaks.
Mm.
Det man lärde sig som barn.
Ja, precis. Och det som jag brukar säga, det är, man kan jämföra det här lite grann som att du har växt upp i krig.
Ja, på sätt och vis. Även om inte jag blev fysiskt misshandlad så blev jag det på andra sätt.
Och dina sinnen har fått utvecklas i den riktningen.
Ja.
Jag brukar kalla det för krigsmode. Att det är det som är din, den här, det som du beskriver nu med att du, när du stänger av då, men å andra sidan så ser jag framför mig att du koncentrerar dig helt enkelt. Du kan fokusera. Du kan få
Ja.
saker gjort.
Jo. Och det är ju en jättestor gåva och jag kan ju tycka det är jättekul. Jag var på ett bröllop bland annat, alla kutade omkring som yra höns och skulle fixa och jag var helt cool. Och prästen satt där, han såg ju det, så jag liksom småflinade till mig. Ja, men det är faktiskt rätt kul när folk blir så där och sen så lugn själv.
Ja.
Jag har nog fått en oerhörd styrka av att vara med om. Jag har ju varit med om saker själv också, men det är en annan historia.
Och det där var allt för dagens avsnitt. Stort tack för att du lyssnade. Vill du vara med i podden så skriv till mig på poddterapeuten@gmail.com med 2 D. Du väljer ämnet och formen för samtalet. Gå gärna in på poddterapeutens Facebook och gilla och dela. Vi hörs snart igen, hoppas jag.